Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och vernissage är ju alltid på något sätt som att man är borta i huvudet. Man vaknar nästa morgon och tänker bara, vad händer egentligen? Alla andra har roligt att ha samtal och prata. Och själv går man bara omkring och flinar och liksom säger plattityder. Liksom. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt.
Nu blir man kanske inte profet i sitt eget hemland, men gärna precis bredvid. När Karin Mamma Andersson för ett par år sedan fick en egen utställning på Louisiana, museet som rankas som ett av världens främsta, var det historiskt. Det har nämligen aldrig hänt en levande svensk förut. Och frågar man människor som kan konst, är hon det största internationella namnet vi har. Och om det funnits några baksidor med framgången, hur den relativt färska skilsmässan från konstnären Joakim Nordström präglat hennes konst och varför hon inte längre kan ställa ut i Kalmar. Det handlar Värvet avsnitt 609. Här är Karin Mamma Andersson. Men du, vad pågår i ditt huvud idag?
Herregud, just nu är det någon typ av återhämtning och på alla plan skulle jag vilja säga. För jag har haft en jättestor utställning i Paris i oktober som jag har jobbat väldigt intensivt med. Så att jag håller på att försöka plocka ihop mig själv. Man blir ganska liksom down and out efter en sån stor utställning.
Hur kan du ta mig igenom hela den processen så här? Alltså, när har vem av sig till vem?
Alltså... Jo, men det är så här, är ungefär som en författare har ett förlag, va? Så har en konstnär gallerier.
Och du har flera gallerister?
Ja, jag har tre stycken. Jag har ett, man kan säga som ett modergalleri här i Stockholm. Mm. Han har jobbat med sedan 95 då han var i Örebro.
Magnus?
Karlsson, ja, precis. Och sen började jag jobba med ett Londongalleri runt millenniet som heter Steven Friedman. Och sen 2003 när jag var med på Venedigbiennalen så blev jag tillfrågad om jag ville komma till ett galleri som heter David Svörner. Som då bara fanns i New York, men nu finns de i London, Paris, Hongkong och så ska de öppna nu i Los Angeles också. Så det är ett jättestort galleri.
Wow. Och så de här tre människorna, eller liksom institutionerna, företräder dig?
Det kan man säga.
Och då, vem av dem får frågan om du vill ställa ut i Paris?
Alltså, jag har ju varit en så här duktig person, så att jag har ju liksom tagit dem i rätt ordning hela tiden. Efter varandra. Så. Men nu har det inte riktigt blivit så på senare år.
Vänta, vad betyder det här?
Ja, men att jag till exempel har tagit Magnus och så London, sen New York, Magnus, London, New York, Magnus, London, New York. Så här. Typ.
Jaha, att då, du måste ge dem din uppmärksamhet.
Jag har gjort en utställning var 18:e månad kan man säga.
Okej, okay.
Vartannat år eller något sånt här. Har haft en separat utställning. Vilket är ganska tungt. Det är ju... Ja, det ställer ju höga krav på en. Men nu har jag faktiskt stött ut på mitt amerikanska galleri 2 gånger på raken. Och det handlade också om att de erbjöd mig att ställa ut i Paris, vilket jag aldrig har gjort. Mm. Och jag tyckte det kändes jättekul. Dels för att det var ett så fantastiskt fint rum. För det är också rätt så viktigt. Och att man får en nytändning av att komma till en ny plats också. Det händer ju något annat liksom.
Och när får du då den här frågan? Alltså det var skitlänge sedan.
Jag måste tänka efter. Jag ställde ut där 2020, precis när pandemin bröt ut faktiskt. En vecka innan det blev nästan förbjudet att flyga mellan USA och Sverige. Jag tror att det var 4 mars den öppnade 2020. Och jag åkte hem den 7 mars. Och kom dit en vecka innan utställningen öppnade. Och precis den vevan blev jag erbjuden att ställa ut på Louisiana. Och sen gjorde jag den utställningen 2021.
Det låter ju som det är ganska korta puckar ändå. Då hade du bara ett år på dig.
Ja, fast då var det ju väldigt mycket inlån. Då visar man ju grejer jag har gjort under de senaste 15 åren kan man säga. Mm.
Men någon jävel ska råda ihop det, men det gör någon
absolut.
Annan då?
Ja, det var jag väldigt involverad i. Okay. Också för att det var corona så var jag tvungen att göra ganska mycket eget arbete där. Mm. Men jag gjorde ju såklart nya målningar också. Det vill man. Man vill ha lite färska grejer. Så. Men då hade vi redan planerat, jag och en dansk kille, att göra en utställning om Hill. Som öppnade förra hösten i oktober 22 i Ålborg. Och den gick sen till Malmö i somras och sen nu är den i Holland. Men under den tiden då, jag kan tänka mig att det måste ha varit... Sen 21 eller tidigt 22 fick jag frågan från Svörner om jag ville ställa ut i Paris.
Vänta, sent 21 eller tidigt 22?
Ja.
Okej. Okay.
Så att jag,
ett och ett halvt år då, typ? Eller?
Fast jag kunde ju inte börja jobba med den förrän jag var klar med Hill-utställningen. Man liksom, en sak taget, som Alfons Åberg säger. Mm. Ja. Så det, jag har ju jobbat väldigt intensivt sista 5 åren, kan man säga. Mm. Så egentligen är jag nog ganska trött.
Är du jättedålig på att vara ledig? Eller går det bara inte? Du hinner liksom inte?
Alltså nu, jag har ju inte mått så himla bra sista åren efter en separation. Va? Så att därför så har ju arbetet varit helt klart en räddning för mig. Mm. Det är ju det som har hållit mig vid liv. Alltså varje gång jag har låst upp ateljédörren så har jag känt någon typ av frid, eller vad man ska säga. Att jag slipper hålla på och gå och mala de tankarna som har varit hela tiden, eller all annan tid.
Mm. Mm. Och då vill man inte vara ledig?
Nej, ja, alltså jag har ju kanske varit mer social de sista 2 åren än vad jag har varit de sista 20 åren på ett sätt. Mm. Därför att man vill inte liksom sitta hemma och äta själv och vakna själv. Man vaknar själv och man somnar själv. Då vill man ändå umgås och träffa kompisar och sådär. Så att det har inte bara varit dåligt, det har varit ganska bra också. Jag har ju, alltså det har ju öppnat väldigt mycket nya dörrar för mig.
Mm.
Att man blir själv helt plötsligt efter ett helt liv i en tät relation.
Ja, jag förstår det. Ja, jag har ju förvisso också skilt mig någon gång. Det kostar ju på alla möjliga sätt.
Det gör verkligen det. Det gör verkligen det. Men inte bara, som sagt, var på dåligt sätt. För man måste ju också ta reda på vem man är mitt i alltihopa.
Och det där var jag lite nyfiken på. För jag tänker mig, alltså nu är det kanske min bild av hur ditt liv ser ut. När jag har hört dig berätta om det i intervjuer och så här. Det känns som att du går liksom, du har en ateljé som du går till. Och det har du haft i alla år typ. Mm. Alltså att, ja.
Det har funnits en ateljé sen jag slutade på konstskola.
Ja.
Och även under konsthögskolan hade man ju en egen ateljé också.
Exakt.
Så att det har jag haft väldigt länge.
Och då tänker jag mig att man måste ju fan... Alltså du har ju varit ensam så jävla mycket tid, tänker jag.
Mm. Absolut. Men alltså jobbet har ju alltid varit ensamt. Och det förutsätter ju lite grann det. Jag skulle ju aldrig orka ha en assistent i ateljén när jag jobbar. Även om jag har en assistent så hjälper den mig med andra saker. Men det har ju varit så kompensatoriskt att man då har levt i en familjerelation och haft barn och djur och sånt där. Så har det varit skönt att vara själv. Det har inte varit något jobbigt med det. Men när man är själv hela tiden, då är det ju liksom något helt annat.
Just det, när man inte har valt det.
Nej, precis.
Vad gör din assistent för dig?
Ja, men hon är ju jättebra. Alltså hon hjälper mig med alla mejlkontakter. Hon har bott i England i 20 år, så att hon är ju superbra på engelska. Och jag har varit ganska usel på engelska. Så att direkt det kommer långa grejer och så här, då reder hon ut dem åt mig och översätter dem. Och så. Och om jag ska svara på frågor så svarar jag på svenska och hon översätter dem till engelska. Och beställer material till mig, hjälper mig att spänna duk, boka biljett. Följer med mig på resor. Hon har blivit en väldigt nära vän också. Så att ja, det är lite glidande där. Mm.
Har du henne 24/7, alltså heltid?
Nej, absolut inte. Utan det är ganska liksom efter behov, kan man säga.
Jag fattar.
Mm.
Fan, det låter som någonting som man skulle vilja ha i sitt liv.
Alltså, hon frågade om hon kunde vara min assistent 2017 i januari, tror jag. Och sen kontaktade jag henne bara ett halvår senare, då jag fick ett jättestort uppdrag till Sao Paulo-biennalen i Brasilien.
Mm.
För då insåg jag att det klarade inte jag själv. För det var så otroligt mycket kommunikation där. Inte bara med liksom huvudkuratorn för biennalen, utan även med arkitekter och allting. Liksom trycka kataloger och intervjuer och inlåna verk och sånt där. Så jag behövde verkligen någon som kunde engelska bra på alla sätt och vis.
Mm. Ja. Fan, det där med, hur kommer det sig egentligen att du har börjat kurera grejer? För det är väl ingen självklarhet att man gör det som kostar?
Verkligen inte. Men jag tror att jag fick en förfrågan 2012 från
Sven Harry.
Ja, av en tjej som heter Eva Asp som jobbade där då. Och hon frågade om jag ville göra en utställning på Sven Harrys. Och jag hade ingenting emot det egentligen. Men det var väl bara det att jag var redan uppbokad med galleriutställningar. Så jag kände att det fanns ingen tid för det. Och då hör jag bara mig själv säga så här. Men kan inte jag få kurera en utställning med konstnärer som jag tycker är bra? Och hon tyckte det var en jättebra idé. Och jag sa så här, jag vill ju visa både döda och levande. Och så här. Det var ju ett drömprojekt faktiskt. Jag tyckte det var otroligt roligt. Verkligen fantastiskt kul. Så att det var ju på grund av den utställningen jag fick Sao Paulo Biennalen utan att jag fattade det.
Mm.
För kuratorn var i Stockholm för att träffa olika konstnärer. Men han talade inte om sitt uppdrag. Utan det var via Jaspis som är en sån här internationell svensk organisation för svenska konstnärers internationella utbyte. Och då hade han frågat dem om de kunde tipsa om några konstnärer. Och då hade de tipsat om mig. Och han kom till min ateljé. Det var helt tom. Det fanns ingenting där. Jag och Jokum hade gift oss bara några dagar innan. Så det var bara en massa presentpapper och tomma champagneflaskor och sånt i ateljén. Och det fanns inga målningar, ingenting liksom. Men jag var helt cool med det. För att det har flera gånger varit curators i min ateljé som man har känt på en gång att de inte har varit intresserade för att jag har varit fel sorts konstnär. De kanske har sökt andra typer av konstnärer.
Mm.
Men han var jättetrevlig, Gabriel, och vi pratade om alla möjliga grejer. Och precis innan han skulle gå så sa han så här, ja, men vilken utställning är du mest nöjd med? Och då så sa jag så här, ja, det är faktiskt en utställning som jag kurerade som jag inte själv var med på, som hette Stargazer. Och han bara, ja, men vad var det för något? Ja, då hade jag börjat leta efter katalog och jag hade ingen katalog kvar. Och då ringde jag Sven Harris och frågade om de kunde skicka en pdf till honom. Ja, och sen tänkte inte jag mer på honom. Vi skildes åt. Sen ringde han upp mig efter 2 dagar. Då var han kvar i Stockholm. Och så frågade han om vi inte kunde äta lunch ihop. Och då gjorde jag det. Och ja, då sa han, det var lite grann som jakten på Dalai Lama. Du är den jag söker.
Mm. Mm.
Du är en av dem jag söker. Så det var ju ganska kul faktiskt.
Mm.
Ja.
Men är det liksom, för det är ju en annan typ av arbete. Jag menar, det,
ja, totalt annorlunda.
Ja, extremt organisatoriskt, ja, också.
Jo, och jag tror inte att jag vill göra det igen faktiskt. Jag tror att Sao Paulo var ju det roligaste sättet man kunde göra på. Det var nästan 1000 kvadratmeter och jag kunde ju liksom ta i princip vem jag ville. Det är klart, vissa grejer stötte man ju på patrull. Vissa museer ville inte låna ut verk för att det är ju känsligt att frakta och sådär. Men jag fick ju låna väldigt mycket fina grejer.
Mm.
Och fortfarande så tänker jag ibland att jag skulle vilja gå omkring i den utställningen för att den var så himla härlig liksom. Med film och foto och skulptur och jättemycket måleri såklart. Ja.
Men då är det liksom kanske en, för då låter det lite grann, om du bara gör ett konstnärskap liksom, mm, och ser Hill så att säga, mm, då är det lite en lägre trösklar, eller?
Ja, alltså den här Hill-utställningen som jag gjorde med Tallär, det var på ett helt annat sätt. Det var mycket mer att jag och Tall har ställt ut förut. Han är en dansk målare, ungefär min ålder, lite yngre. Och vi ville göra det en gång till för att det har varit så kul att jobba ihop. Och så skulle vi hitta någon gemensam nämnare för en utställning. Och det var faktiskt jag som föreslog det. Så skulle vi inte kunna göra det kring ett annat konstnärskap? Att man bara använder den konstnären som ett sorts batteri eller,
aha, okay,
inspiration. Mm. Och han tyckte det var jättekul. För han kände ju till Hill, men inte svinbra, men ganska bra. Liksom. Han kände ju till hans sjukdomsteckningar. Och det var de vi bestämde oss för att utgå från. Och sen så var det så bra att Malmö ville visa oss. För då kunde vi också låna grejer från deras samling. De har ju den största samlingen av Hill.
Mm. Mm. Vad spännande det låter ändå. Alltså, det här är så världar som jag liksom aldrig har varit i.
Nej, jag tror konsten är lite så här för invigda. Mm. Vilket är lite tråkigt.
Ja, precis. Vi ska prata om det. Varför vissa saker då bryter ur det, så att säga. Men jag skulle bara vilja summera det här med att säga, så det är liksom det du behöver vila. Det var,
ja,
det var där vi började.
Jag tror faktiskt det.
För ungefär en kvart sedan.
Ja.
Mm.
Ja. Och jag är ganska bra på att göra det just nu. Jag borde egentligen göra några grejer i ateljén som, ja, så här mellangrejer nu. Men jag hittar på alla möjliga saker för att inte behöva gå dit.
Men då kanske det är, om man håller på och prokrastinerar någonting hela tiden.
Mm. Vad betyder det?
Att skjuta upp.
Ja, just det.
Mm. Betyder det att man har dålig karaktär bara? Eller är det någonting som gör att man...
Men jag tror att alltid har funkat så. För att på något sätt så måste man ju få fatta vad det är man vill uttrycka också. Och det har ju varit, alltså de här två senaste utställningarna har ju kretsat väldigt mycket runt uppbrottet.
Mm.
Verkligen. Och det är inte så att jag har bestämt att nu ska det handla om det, utan det är det som har kommit ur mig på något sätt.
Mm.
Och nu får man väl se vad som kommer härnäst. Men jag kollar mycket på film och jag var i helgen, först såg jag Jonas Gardell på lördagen och så på söndagen så såg jag Robert Wilsons uppsättning som var på Dramaten med Isabelle Huppert ensam på scenen. Det är en väldigt stilistisk föreställning, superhård och nästan mardrömslik på något sätt. Alltså scenografin var också väldigt stilistisk, nästan som ett sånt här, du vet, klipp när man bara, vad heter det, när det bara är en utklippt siluett, siluettklippning.
Ja, just det. Mm.
Så såg det nästan ut, för att man såg bara siluetten av henne. Eller hon var bara som en svart figur med en väldigt speciell klänning också, det här ljuset. Och sen att hon bara rabblade upp nästan samma text som en konsumotta. Det bara gick en loop så här.
Ja, wow.
Med samma fraser och lite andra, olika betoningar. Och sen var det ju mycket musik också, så att det var ju någon sorts jättemärklig helhetsupplevelse. Jag tyckte det var väldigt härligt att jag såg den. Jag är jätteglad för det.
Mm. Och vad tyckte du om Gardell?
Jo, men det var kul. Alltså, han gör ju liksom allt under... han drar ju ner brallorna totalt på sig själv. Det är ju nästan som en gymnasieföreställning på ett visst sätt. Och ändå är det ju väldigt känslomässigt starkt. Och han får ju folk att skratta. Hon jag gick dit med, hon tycker inte om humor. Hon är svår för att garva.
Okay.
Men ibland så tittade jag på henne och såg hur hon satt och skakade av skratt. För att han är ju faktiskt... helt fullkomligt galen. Det är ju kul.
Mm. Men skilda världar där. Mm. Men det som var roligt med Isabelle Huppert föreställningen som du nu refererar till är att den kanske då kan länka ihop oss med en grej som du har sagt om C.F. Hill, nämligen.
Om Carl Fredrik Hill.
Ja, exakt.
Ja.
För du säger i en bisats i... kultur... vad fan heter den nu då? Kulturkvarten höll jag på att säga.
Ja.
Kulturlivet.
Ja, just det.
Så säger du liksom att du har sett det i vissa konstnärskap. Liksom, om det finns psykisk ohälsa, du säger inte det med de här orden. Men så blir det väldigt repetitivt.
Mm.
Eller du säger inte exakt att det blir det, men du säger att det ofta blir det.
Ja, det tenderar ju det. Det kan man ju känna själv när man inte mår så bra, att man fastnar i en sorts konsumotta. Man bara liksom, tankarna bara snurrar runt.
Mm.
Varför, därför liksom. Och, ja.
Ja, men,
så det är ju någon sorts igenkännande där. Ja, det är ju det som väcker en på natten.
Mm.
När man inte kan sluta tänka på vissa saker. Så, och det är ju fascinerande och skrämmande på samma gång. Verkligen. Jag har ju verkligen varit också besatt av den här filmen The Shining. Och det tror jag har haft att göra med. Det har tagit liksom ett halvt liv att förstå vad det handlar om. Men det tror jag är den där känslan av att bli isolerad och ha en press på sig. Och samtidigt börja tveka på sig själv. Att det finns någonting i det som är otroligt spännande.
Mm.
Konstnärskriser, som Johan Kullberg skrev om till exempel.
Okay. Ja.
Mm.
Men när du då upptäcker, eller nu lägger jag ord i munnen på dig, men är det så att du nästan omedvetet liksom återkommer till samma grejer då, rent alltså på duk så att säga?
Ja, men jag tycker nog att det är väldigt spännande när saker och ting inte är så självklara. Jag märkte, jag såg den här filmen Fritt fall vad heter hon, Justin Trineva.
Fan vad du konsumerar kultur.
Ja, ja, men det är, vad ska jag göra? Jag kan inte sitta hemma och titta på Filip och Fredrik varenda dag. Nej. Ja, men den var ju, den är ju egentligen bara ett kammarspel om en mamma och en pappa och en son, där filmen börjar med att pappan ligger död på marken och så ska man liksom förstå vad det är som har hänt. Men det är ju lika mycket scener ur äktenskap i den och rättegångar och det här är också så jävla bra klippt. Alltså det blir också nästan mardrömslikt. Mm. Och det finns ingen psykisk ohälsa där, utan det handlar bara om livet självt som är, kan vara psykisk ohälsa. Eller hur? Jag menar, det behöver inte vara en sjukdom för att man ska få en stor dos av ångest.
Nej, eller precis, ja. Måpiss,
ja. Ja, exakt. Mm. Jag menar, jag tror att jag redan som barn var så här sjukt fascinerad av den felande länken på något vis. Att jag tyckte det var intressant. Mm. Därmed inte sagt att jag inte tycker om skojiga grejer och så. Jag tycker att jag älskar humor. Det är det bästa jag vet. Jag såg också den här, vad heter han, Axel Petersens Syndabocken. Han som gjorde Avalon.
Mm. Mm.
Och den var ju enormt intressant. För den var ju som en blandning på Jönssonligan och Snabba Cash och Avalon. Det var ju rolig också.
Okay.
Jag kan ju tycka att det är kul när det är mitt i det skojiga och allt det harmoniskt och så plötsligt blir det bara fel. Det tycker jag också är intressant.
Mm.
Att den goda viljan och så pang, händer det någonting.
Mm.
Nu är det så kul när det händer på riktigt.
Nej. Men det jag far efter är väl liksom, alltså finns det på riktigt en terapeutisk liksom funktion?
Ja, kanske. Det kanske jag gör. Men det är ingenting jag är medveten om i så fall. Det är nog mera, ja.
Fan, jag kämpar och kämpar, men de blir bara skit.
Jag har faktiskt en duk. Vill du låna?
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tror det. Ser inte ett piss utan de här.
Glasögonen är värsta som finns.
Ja, det är ju det. Tack. Hur är det med din syn? Ser du bra?
Jag har ju haft sån här supersyn, så jag fick ju jätteångest när jag började se dåligt på nära håll. Alltså. Jag har alltid glasögon när jag läser.
Okay. Mm.
Jag kan ju inte äta mat utan glasögon och sånt.
Nej.
Men jag har fortfarande väldigt bra syn på långt håll.
Hur är det med skärm? Har du mycket skärm i ditt liv?
Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, den här hösten har jag nästan inte tittat någonting på serier och grejer på datorn och så. Jag kollar ju på, när jag kommer hem på kvällarna, om jag ska äta då sätter jag alltid på tv.
Mm.
Och då brukar det bli att jag sitter framför Filip och Fredrik.
Mm.
Och telefonen, jo, men jag håller på med såna här tarotläsningar.
Oj.
på nätet. Det har jag hållit på med nästan ett år nu och det har nästan blivit som ett gift. Jag vill inte göra det, men jag gör det.
Men vänta, vad är det, någon jävla app du kör då, eller?
Nej, det ligger på YouTube. Men alltså, du kan ju hitta 100 olika tarotläsare. Men i den djungeln så finns det ju några som är bättre och passar en själv bättre. Ja, okay. Som man börjar följa. Ja.
Okej. Okay.
Mm. Så det är en kvinna i New Orleans och jag tror en sitter i Colombia. Men, jag har växlat lite så här. Någon har varit sjuk och haft så här hjärtproblem och så försvann hon och fick ersätta med någon annan och så. Men det är, men du vet, det är som män som kollar på fotboll. Varför då? Liksom. Ja.
Okej.
Man gör olika konstiga saker.
Ja, jag fattar. Ja. Men vad ger det dig då?
Egentligen ingenting mer än att jag lugnar ner mig, tror jag. Ett tag använde jag faktiskt som sömnpiller.
Mm.
Att jag liksom, ja, satte på det och så kände jag igen rösten och liksom bara hörde olika saker och så bara somnar man in. Så. Mm. Ja. Det har någon lugnande effekt, tror jag.
Men det jag menar, om det
från början vill jag ju söka svar på saker som man inte får i det reella livet, såklart.
Mm.
Jo, för det är ju någon sorts häxor det där, va? Ja, en del är ju rätt så bra faktiskt. De är ju någon sorts konstiga psykologer, fast de kommer från ett helt annat håll. Jag tycker det är spännande. Helt klart.
Det finns ju någonting Kommer det här från den här samtalsboken kanske? Det finns ju det finns liksom en urhäxa för dig också ju.
Ja, just det. Jo, men det, jag har nog alltid tänkt att det finns inte bara en högre makt, utan att det finns en massa saker som vi människor absolut inte kan hantera och inte kan förstå, men som leder oss på olika sätt. Den så kallade slumpen tror jag ibland kan vara ganska förutsedd, absolut. Ja, men jag tror på någon sorts andlighet, definitivt. Och det tror jag ju att alla religioner är sprungna ur. Att vi förstår att det finns något högre än det vi rent fysiskt och teknologiskt kan fatta. Därmed inte sagt att det är någon motsättning. Jag ser ingen motsättning i det. Men jag tror att jag har närmat mig en massa sådana här saker mycket mer på grund av att jag har varit väldigt ledsen. Det tror jag.
Alltså ledsen från det du...
Ja, från separationen start. Tror jag.
Jaha, nu?
Ja,
okay.
Det, jag tror det. För innan det så sökte jag inte alls i de här domänerna. Okay. Verkligen inte. Mm. Men det började med att jag sökte upp en astrolog och tog kontakt med honom.
Okay.
Och sen utifrån det så blev det... Sen var på healing. Jag har varit på healing några gånger och... Ja, alla möjliga konstiga saker jag har gjort är så lite skämmigt men också ganska kul. Det har varit spännande faktiskt.
Ja, men jag tänker
jag är lite klar med det också.
Okej. Okay. Mm. Alltså hela skiten?
Nej, men kanske inte. Men inte så att jag aktivt skulle hänge mig åt det.
Jag tänker också att det är så deppigt när man tänker på vad fan kristendomen har ställt till med. Tänk vad mycket visdom som gick
ja,
förlorad.
Alltså all religion är ju, det är ju, de har ju tolkningsföreträde och det blir bara en massa regelverk till slut. Mm. Som jag tycker är ganska oskärmiga. Mm. Samtidigt så kan jag ju känna att kyrkan fyller ju en väldigt stor funktion också. Alltså om man går på en kyrklig begravning eller en borgerlig begravning så kan jag ju föredra den kyrkliga för att den har en sån otroligt lång tradition. Och det finns någonting där man har praktiserat det här i flera århundraden. Mm. Där vi verkligen får kontakt med till exempel den som har dött då. Och man ställer sig upp och man ber sina böner och man defilerar runt kistan och prästen pratar på. Man kanske inte ens lyssnar på vad han säger, men man får ändå en ro att själv tänka på den personen. Så det är någonting som är väldigt fint med det där. Och att kyrkorummet är ett otroligt vackert rum. Och inte bara vackert, utan det finns en sorts lugn där som man inte kan hitta någon annanstans.
Mattias Alkberg pratar om det i ett litet program om dig.
Okej.
Okay. Ett av de få grejerna som jag hittade som handlade om dig, du är inte med själv. Men han har fått låna bilder av dig till ett skivomslag.
Ja, absolut. Och jag han har spelat också när jag hade ett vernissage uppe i Luleå. Och så.
Ja, vad kul.
Jo, men vi kollar nog in varandra lite så snett från sidan.
Och han pratar just om det fina i liksom att det finns ett regelverk för att dö. Mm. Eller liksom, inte att dö, men liksom, alltså, ja, det finns ritualer.
Mm.
Jag tycker att livet är heligt och jag tycker att det är viktigt att liksom ta hand om döden. Att de levande får ta hand om sina döda och sådär. Sörja sina döda och att det finns rituella förslag för att göra det.
Jo, men ritualer är ju viktiga, tror jag. Mm. Även i det liksom privata livet, att man har vissa rutiner och ritualer, så blir livet lättare.
Mm. Gå och lägga sig 9.
Ja, till exempel. Det kan vara så. Eller att man tränar några gånger i veckan. Eller, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Du och Cilla Naumann har gjort en bok.
Samtalen, ja.
Precis. Ja. När jag läser den här boken så tycker jag liksom att det är lite kul att du pratar... Alltså det känns som att varje gång du tittar på ett konstverk så ser du liksom saker som jag absolut inte ser. Alltså det är som att du har tränat på att titta på konst.
Och så är det ju definitivt. Så är det verkligen. Jag har inte gjort något annat typ i mitt liv. Men jag kommer faktiskt ihåg när jag tågluffade första gången, så ville jag att vi skulle gå på Rijksmuseum i Amsterdam för att jag ville se Rembrandt. För jag, liksom, jag kände inte till många konstnärer då. Jag hade ju stadsbiblioteket i Luleå, och det var ju liksom, ja, men det var Dalí och Picasso och Rembrandt och Zorn och Kalas. Alltså det var verkligen plain så. Men jag ville att vi skulle gå dit, och så. Och de tyckte det var lite tråkigt, tror jag, de här två systrarna jag tågluffade med, men de hängde på i alla fall. Och så blev jag så paff själv att jag tyckte det var så svårt att ta in den här gamla 1600- och 1700-talskonsten. Och jag kunde inte dechiffrera den.
Det är mycket liksom. Mörkt, va?
Ja, det var mörkt och konstigt. Jag tyckte allt såg ungefär likadant ut. Liksom. Mm. Jag blev, tyckte det var lite jobbigt. Och sen insisterade jag att vi skulle gå på Louvren också. Och upplevde samma sak där. Men jag tror att jag ändå drogs till det. Det var någonting jag ville förstå. Så här, och sen började jag på konstskola redan som, när jag var 20 då. Och ganska snart där så lärde jag ju känna... Eller jag blev väldigt nära vän med en kille som heter Gunnar. Och han var ju lite yngre än mig, men otroligt mycket mer insatt i konst. Och det var som att han öppnade en ny värld för mig. Och tillsammans med vi kompisar där och min första pojkvän, så kändes det som att man gjorde ett forskningsarbete och såg det ena efter det andra. Och det har ju egentligen fortsatt resten av livet. Jag har ju fortfarande letar ju alltid efter någonting som ska häkta vid och som jag tycker är kul. Och, så. Och jag, det har jag också sagt ibland till unga konstnärer, att det här tolkningsföreträdet som man har som konstnär över sina egna verk, det försvinner ju direkt när ett verk lämnar ateljén. Då är det ju till betraktaren att uppleva någonting med den. Och det kan ju vara, den kan ju uppleva något helt annat än vad man själv hade intentioner om vad man gjorde, va?
Mm.
Så att det tycker jag, det är ju jättefint. Men jag tror att man egentligen bara ska slappna av. Man ska bara kolla.
Fast jag tänker mig också att det är liksom, ja men dels som då, när du tittar på en, någonting liksom, så är det som att du, alltså du har ju referenser som går så djupt tillbaka på något sätt. Så att det är liksom som att du det finns ett pussel.
Absolut.
Där vi som går på konstmuseum en gång om året kommer med en liksom pusselbit, ja. Och du har redan 28.
Jo, men om du pratar med en musiker till exempel och den hör någonting, då börjar ju den ganska fort associera vad det här är connectat med.
Fast för musiker, nu vet jag inte ifall det är så för din son, men att för musiker är det ju ofta så att musik är förstörd för att de har börjat jobba med det. Men så är det inte för dig,
nej,
med konsten.
Nej, det är verkligen inte. Jag hade en kompis som var klippare. Alltså hon klippte film.
Mm.
Och hon sa att i och med att hon fick det som yrke att klippa, så har hon aldrig, kunde hon aldrig mer ta in film på bio. Och så där, för hon satt bara och tänkte på hur de hade klippt.
Yeah. Mm.
Men nej, så är det verkligen inte för mig. Men däremot så kan jag ju avfärda grejer på en hundradels sekund. Att jag liksom, det där är inte jag intresserad av. Då bara skiter jag i det.
Vad är det för fel på den här indianen då?
Nej, det är inget fel på den. Jag har suttit faktiskt och tittat på den. Så jag tänkte ibland så här, undrar om det är ett öra. Om det var ett öra så borde den ju ändå ha fäst vid huvudet. Det har jag suttit och tänkt på. Men nu ser jag att det är en fjäder. Nej, det är inget fel på den. Den är bra.
Tack så mycket.
Ja.
Den hamnade där idag bara för det var så
tomt.
Jag ville ha.
Ja, men det är härligt att omges av bilder faktiskt.
Eller hur?
Ja. Mm. Det är det. Nej, men absolut att jag tittar på väldigt många olika plan på en gång. Jag tittar på vad det föreställer, hur det är utfört, vad det är för komposition, i vilken genre, vilken tid när det är gjort till exempel, om det är ett äldre måleri så kanske jag tänker om det är gjort på 1900-talet, vilket decennium.
Mm.
Om det är 40-tal eller 20-tal eller början av 1900-talet eller om det är 80-tal. För att alla konstnärer är ju beroende av den tid man lever i. Samtidigt som tiden egentligen upphör ganska ofta. Att jag kan känna att ett konstnärskap sitter ihop mycket mer med, liksom en rörelse som fanns för flera hundra år sedan.
Mm.
Så kan det ju också vara.
Men jag tänker mig också kanske att det, om vi håller fast här vid, nu sa jag indianen, säg att det är en nativ amerikan då.
Mm.
Det låter mycket bättre.
Ja.
Eller mer politiskt korrekt i alla fall. Nej, men om det här nu är en nativ amerikan så tänker jag mig kanske att anledningen till att jag köpte den av Jesper Waldersten var nog för att han hade hängt den så vackert hemma hos sig själv.
Ja.
Och då kände jag så här, fan, ungefär så här vill jag ha det i mitt liv.
Ja, men så kan det väl vara. Det är väl jättehärligt.
Ja, fast det hade ju varit härligt också. Fast det, men det kanske, ja.
Ja, men man uppfinner ju inte hjulet hela tiden själv. Utan man får ju liksom idéer av andra.
Mm,
det är ju det som är att vara människa på något sätt.
Jo.
Men det där är ju ett grafiskt blad.
Mm.
Och därför finns det ju i några exemplar. Och därför kan du ju ha ett likadant blad som Jesper själv hade hemma.
Mm. Om det inte hade varit för det att Grafiska museet i Mariefred brann ner, va?
Exakt.
Så att jag tror att det här kanske bara...
Ja, det var en hel del som brann upp för mig också.
Ja, det var så.
Mm. Ah, wow. Jag hade ju varit och jobbat där strax innan, så att det var en hel del som brann upp faktiskt.
Ja, fan.
Ja.
Wow.
Det var ju jättehemskt, för att Stockholm har ingen riktigt bra grafisk verkstad idag, och vilket är helt anmärkningsvärt faktiskt.
Mm. Och den är inte tillbaka i Mariefred, va?
Jo, men det funkar inte som det gjorde. Det var ju så otroligt bra där. Liksom en jättestor fungerande verkstad med många tryckpressar och ett jättestort bibliotek och utställningshallar och kafeteria. Det var ju liksom en institution kan man säga, som väldigt många gamla grafiker hade varit med och startat upp. med hjälp av statliga medel också. Mm. Så att det där var ju en förlust. Och det var ju bara några år senare så brann ju den grafiska verkstaden upp på Konsthögskolan ute på Skeppsholmen. Mm. Som också var väldigt välutrustad och bra. Så att nu för tiden när jag trycker själv så åker jag ju alltid till Danmark.
Okay.
Det är två olika tryckerier jag jobbar med. Mm. En med djuptryck och en med litografi.
Det finns någon på Långholmen, men det är någon annan teknik.
Jo, där, men absolut att det har poppat upp några ställen. Mm. Och de är säkert jättebra. Jag tror inte att det är något fel på dem överhuvudtaget. Men de har ju inte den där bredden som de två verkställarna hade. För det krävs så jävla mycket pengar för att bygga upp det också. Mm.
Din egen tryckpress, vem fick den i skilsmässan?
Ja, nej, men den är min faktiskt. Den står kvar på Gotland.
Okej, okay. Jag fattar. Mm. Men jag ska bara slutföra det här resonemanget kring att se på konst. För jag tänker mig att så här, det handlar kanske också om att ge det tid, tänker jag. Och det måste vara lite jobbigt, tänker jag. Nu kanske man ganska sällan ser folk se ens konst. Men du är ju ändå där på något vernissage kanske.
Mm.
Hur är det då? Jag tror att jag skulle tycka att det var jättejobbigt att se folk se min konst.
Om alltså, jag kan säga att det jag har tyckt varit plågsamt. Det var väl första utställningen jag gjorde på elevgalleriet på Mejan där. Då skulle man sitta och vakta sin egen utställning.
Okay.
Det var faktiskt tortyr. Det tycker jag skulle vara skitjobbigt. Det är därför det är så skönt att någon annan bara tar hand om det. Mm. Och vernissage är ju alltid på något sätt som att man är borta i huvudet. Man har pratat med alla och ingen. Man vaknar nästa morgon och tänker bara, vad hände egentligen? Man har ingen aning. Ingenting blev sagt. Alla andra har roligt att ha samtalar och pratar. Och själv går man bara omkring och flinar och liksom säger plattityder. Liksom. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt. För att det vore ju så kul att prata med alla och vara med alla. Men jag är sällan med då. Det är liksom, jag checkar ut på något konstigt sätt. Mm. Nej, men jag tycker att jag har inga problem idag med att folk tycker eller frågar om mina saker och så. Däremot kan jag tycka att det kan vara jobbigt att gå på andras vernissage ibland. För att jag är rädd att folk ska förvänta sig att man ska säga saker. För det är svårt att säga någonting också. Man behöver ju få tänka efter och smälta in i det och så. Men jag tycker oftast så vill man ju vara positiv och uppmuntrande, det tycker jag är jätteviktigt. Framförallt kollegialt är det jätteviktigt att vara liksom positiv.
Mm. Men, och där,
ännu viktigare mot unga konstnärer är väldigt, väldigt viktigt.
Men där känns det väl som att, nu, jag kan inte komma ihåg att jag har varit på vernissage där konstnären har varit med på jättelänge, eller där jag har förväntat säga någonting, men när man går på liksom teaterpremiär,
ja.
Eller film, då får man ju alltid säga något sånt liksom.
Jo, men alltså folk kommer ju fram och, om jag till exempel öppnar en utställning så kommer ju folk fram och liksom pratar och ofta positivt. De som är negativa säger ju inget, de smiter undan kanske. Jag vet inte, men jag var faktiskt på en filmpremiär igår. Jag var och såg den här Dag Hammarskjöld.
Okej. Och var du tvungen att säga någonting uppmuntrande?
Nej, för att jag träffar faktiskt ingen från det teamet där. Utan det var, jag satt och pratade med andra. Jag var där med Lena Endre som är en kompis till mig. Vi är med i samma bokklubb.
Ja.
Så det var hon som ringde mig bara på eftermiddagen och frågade om jag ville gå med henne. Och det var ju kul.
Ja, du tackar jag till allt.
Jag tackar jag till typ allt. Mm. Om jag kan. Mm. Jag tycker det är roligt.
Mm. Vad gör den där bokklubben? Och det är ditt initiativ som jag förstår.
Ja, det var det faktiskt. Det är för 7 år sedan tror jag. Vi hade varit på en begravning av en kompis. Och så satt vi och tog en gravöl på Söders Hjärta. Och så började vi diskutera Stig Björkmans film om Ingrid Bergman. Vi hade väldigt olika ingångar till den. Och det blev väldigt mycket diskussioner. Och då bara så här, hej, alltså vi måste ju ha en bokklubb. Och sen bjöd jag in 2 personer till då, så vi blev 6 stycken.
Mm. Ja. Och vad gör den för dig?
Nej, men det har ju blivit ankaret i mitt liv faktiskt.
Mm.
Verkligen. Det är som en gruppterapi på något konstigt sätt. Vi, vi är väldigt transparenta mot varandra och det känns så skönt för det stannar där. Det stannar vid det bordet. Vi litar verkligen på varandra. Och sen har man den här boken man utgår från. Så att det blir ju ofta liksom, samtalsämnena börjar ju vid boken och då häktar de ofta vid saker som har med våra egna liv att göra. Mm. På ett väldigt spännande sätt. Mm.
Är det viktigt att det, eller liksom, för jag antar att det inte är en slump, ni är liksom ett separatistiskt forum, det är inga killar med.
Nej, och vi har inte heller varit supernära kompisar tidigare.
Men så är det viktigt att ni fick liksom, att det fick vara det, att det fick vara...
Ja, alltså det är ju ibland, det är ju folk som har velat vara med och frågat, kan inte jag få vara med? Men vi känner att nej, det här är den här grejen och det är bara vi. Mm. Och man känner ju om ibland när någon inte kan vara med av olika anledningar så blir det lite mer haltande. Och i synnerhet om två är borta och vi bara blir fyra, då blir det ju inte alls bra. Vi behöver den här dynamiken liksom. Mm.
Dricks det vin?
Ja, mycket vin. Det okay. Dricks mycket vin och det äts väldigt mycket god mat också. Mm. Och vi håller på i liksom 5-6 timmar. Mm. Så att det är ju långkörning var sjätte vecka. Mm.
Det låter jättehärligt.
Ja, men det är det. Mm. Det är faktiskt det.
Men du, nu har du tagit upp det själv ett par gånger. Jag vet inte om du tycker att det är för privat. Men jag tänker så här, det är ju ändå liksom lite intressant att du och Jockum var liksom... Alltså ni... på olika sätt var så himla framgångsrika liksom, i det ni gjorde.
Parallellt,
ja. Mm. Precis. Och kändes också som så här, ja, men jag hittade någon podcast när ni pratar om konst eller vad fan det var. Är det lite grann som att du har så här tappat en del av dig själv?
Gud ja, alltså i början kändes det som att jag var amputerad. Mm. Verkligen. Nej, men vi har ju verkligen följt varandra totalt. I liksom motgång och framgång och med barn och allt socialt. Och, ja, men vi har verkligen gjort allt tillsammans. Sett alla utställningar ihop och pratat från morgon till kväll. Liksom. Mm. Man pratar tills man har somnat och man har vaknat med att börja prata. Typ, och lyssnat på jättemycket musik och sådär. Så det är klart, det blev ju ett väldigt, väldigt avbräck.
Och han liksom, finns han inte kvar så att du fortfarande kan göra?
Nej, det gör han inte. Mm. Det gör han faktiskt inte. Han ville inte.
Nej, jag fattar.
Men det är ju svårt alltså att prata om en separation offentligt. Därför att en separation är ju mellan två personer så det blir ju så fel. Det blir väldigt fel att göra det, men... Men det är klart att jag inte har några problem med att säga att det var tungt och att jag kände mig amputerad, absolut. Han var ju den viktigaste människan i mitt liv, helt klart.
Mm. Ja, jag fattar det. Jag är ju så jävla nygift, va?
Men, ja, härligt.
Men det är också så intressant, för nu bor vi ihop för första gången då på 8 år. Ja. Och det är ju liksom ett nytt kapitel att ha någon in till sig hela tiden.
Släppa in någon, ja. Mm. Ja. Mm. Jo. Ja, för det där tänker jag också på. Att jag längtar väldigt mycket efter att komma någon nära igen. Självklart. Mm. Men jag är ju också... Jag har ju en ganska alltså, tydlig gard. Mm. Man är ju bränd på något sätt. Mm. Och man fattar inte det själv. Man tror att man inte... Att inte den där garden syns. Men det gör den ju faktiskt.
Ska vi byta ämne lite?
Det kan vi göra. Mm. Det är nog vettigt.
Ja, men jag tycker det är en... Du var lite på det här med stämning och så i bilder. Liksom, och att, ja, i och för sig kanske apropå då skilsmässan, att det på något sätt har liksom färgat din konst. Så. Mm. Men... finns det grejer som du känner att du inte når fram till rent tekniskt liksom, som du är så här, som du inte kan göra med duk, färg och pensel så att säga?
Jo, det känner man väl. Alltså jag berättade igår på efter den där filmpremiären så satt jag bredvid två personer som är i film- och teatervärlden. Och så sa jag så här att jag började ju på konstskola för att jag trodde att jag... Eller jag ville verkligen bli filmregissör. Det var det jag ville. Och jag var helt säker på att för att bli filmregissör så måste man gå på konstskola. Det var så en total missuppfattning. Och det dröjde ganska länge innan jag förstod att det inte var så. Mm. Och det kan vi fortfarande känna ibland att måleriet är ju väldigt... vinklippt. Alltså man har en yta där man utför någonting som varken har en början eller ett slut, utan den bara är på något sätt. Och det är ju dess styrka också. Men jag tänker, en film är ju, alltså den rörliga bilden är ju överlägsen. Om du går och sätter och äter en hamburgare på ett ställe och de har en att det är en rörlig bild som rör sig, så ser man att alla sitter och tittar på den. Eller om man sitter på en flygplats eller något sånt där. Direkt är en rörlig bild så tittar folk på det.
Mm.
Det har en sån otrolig magnetism i sig självt. Och det kan vi känna att... jag tror också det kan vara den där längtan efter ett kollektiv. Att jobba i en grupp med människor och... jobba med en kameraperson och jobba med kostym. Och, alltså det finns något enormt lockande i det där som jag kan känna att det har jag ju verkligen inte. Men sen när det kommer till kanske rent så här...
Förlåt, skulle du inte kunna göra det då? Kan du inte regissera?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Jag tror inte det. Och jag tror kanske inte heller att jag skulle vilja det. Jag ville nog det väldigt länge. Mm. Men jag tror inte jag skulle vilja det idag.
Jag tänker att det är, liksom, det är någonting intressant med, jag tänker liksom, bara du pratar om det så tänker jag liksom lite grann på hur Roy Andersson jobbade med sina scenografier, så att det känns väldigt som det ligger ganska nära liksom ett måleri på ett sätt. Det finns säkert andra
exempel. Ju väldigt många filmare som är väldigt liksom nära konsten, tycker jag.
Mm.
Så är det. Jag tar ju upp i den där boken Samtalen Tarkovsky till exempel. Han har ju en väldigt tydlig connection till konsten.
Mm.
Men rent liksom när det gäller tekniska saker i mitt eget måleri så är jag nog väldigt orädd. Det är ju vissa saker som jag absolut inte klarar av och som jag tycker är svårt och så.
Så som?
Till exempel, det är svårt att måla ansikten och folk så.
Okej.
Okay. Det blir lätt platt och patetiskt, tycker jag då. Inte när andra gör, men när jag själv gör. Jag kan bli så generad inför det. Det är säkert därför jag håller på med de här mycket masker och dockor och ersatt dem.
Mm.
Ja, just det. För att då har jag haft en större frihet på något sätt.
Mm.
Men nu har jag faktiskt lovat Bonniers att jag ska göra ett porträtt på Silla. Så vi får se hur det blir.
Jaha, vad kul.
Ja, men jag har sagt till dem så här, jag gör det inte om ni måste ha det till ett visst datum eller någonting. Jag behöver liksom inga pengar eller någonting i förhand, utan jag måste få göra när jag känner för det.
Mm.
Det kan ju dra många år, man vet inte. Mm. Ja.
Men du...
lite kul utmaning också.
Mm. Vet du vad du får betalt?
Ingen aning.
Nej. Men det, jag antar att det är till Manila där?
Eller? Ja, absolut. Mm. Absolut. Det är ju väldigt skojigt att gå där.
Ja, men har du
varit och gått där på nere till Manila?
Ja.
Det är ju fantastiskt, faktiskt.
Mm. Jag tror jag är portad. Jag vill inte prata om det.
Vad sa?
Jag tror jag är portad.
Jaså, så kan man, så det kan ändå. Ja. Var det här?
Ja, det kan man
det var nära, jag kan säga att det var nära för mig också.
Jaha, okej.
Okay. Somras.
Jaså. Mm. Men så det skulle i sådana fall bli det första som du har där?
Ja, absolut. Mm. Ja, okay. Nej, jag har aldrig... Alltså jag blir ju tillfrågad ibland att göra porträtt. Jag har alltid tackat nej till det för att jag har känt att jag inte skulle klara av det.
Mm. En av dina mest kända bilder, tänker jag mig dock, är väldigt mycket ansikter, de här
tjejerna. Ja,
exakt.
Jo, men jag var mycket mindre rädd för det tidigare. Mm. Det är något som har kommit med åren, nästan som att det har blivit en superstition i det på något sätt. Jag tror jag måste komma över det där. Mm. Jag får väl bara göra ansikten till nästa utställning.
Ja, just det. Ja, men du säger det i någon bisats någonstans också, att du ser på ditt eget måleri när du har varit mycket mycket i ateljén. Att det är någonting med... Så här,
att jag blir fräckare och enklare. Ja, ja, absolut.
Du släpper liksom detaljerna.
Jo, alltså när man väl är igång och känner att man har total kontroll över sina egna infall på något sätt. Då är ju pistolerna laddade, helt klart. Mm. Då är man ju bra. Mm. Det är ungefär som när man tränar en idrott och kommer i någon sorts toppform på något sätt. Mm. Det är ganska jämförbart, tror jag. Tyvärr är det ganska kortvarigt. Det liksom kommer och går.
Var det höjdhopp som då?
Nej, jag var häcklöpare faktiskt. Okay. Alltså det här är ju, jag kan tycka det är lite genant, för det var en så jävla kort period och jag var inte särskilt bra heller. Nej. Jag var verkligen en supermedelmåtta. Men just häcklöpning är en väldigt speciell gren. Och det var inte så många häcklöpare i Norrbotten på den tiden. Så att man kom ju ganska fort med Kalle Anka-mästerskap och distriktsmästerskap och Norrlandsmästerskap. Och vi var med någon gång och sprang sådana här stafett-SM och sånt. Men det är inget att tala om. Jag slutade ju faktiskt när jag var 18. Så att det är tidigt.
Jag är gammal kommunmästare i storslalom, men det var ju för att han som brukar bli kommunmästare var sjuk.
Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Nej, men jag vet inte. Jag insåg nog ganska fort att jag skulle aldrig komma särskilt långt med det där. Alltså Ann-Louise Skoglund, som fortfarande tror jag har rekordet på 400 meter häck för ungdomar. Europa rekordet. Jag tror hon fortfarande har det faktiskt. Okay. Vi är ju samma generation. Så att jag mötte henne första gången som 13-åring. Då kom jag sist och hon kom först.
Mm, jag fattar. Mm. Men ja. Nu sa du, det hade varit så snyggt, för du sa någonting om att det inte, ja, bla, skitsamma. Ja. Men det här med att bli liksom stor eller känd eller sådär, alltså som konstnär då, tänker jag mig, du är ju verkligen det. Ställer det till det på något sätt?
Det gör det ju helt klart. Men jag försöker ju att sudda bort det.
På vilka sätt ställer du till det?
Nej, men det är, jag har jättesvårt att hantera det där. Fast jag kan också känna att det... Jag tänker som igår till exempel, när man ser alla skådisar och man känner igen jättemånga där som man har sett på teater och film och så. Alltså som konstnär går man ju rätt fri där med huvudet. Det är många som vet hur Ernst Billgren ser ut. För att han har varit ganska medial så. Men... det är inte så många som känner till så många andra konstnärer i samtiden i Sverige. Och jag kan ju tycka det är jätteskönt. Och jag har ju dessutom ett bra namn. För att om jag inte vill bli igenkänd så nämner jag ju aldrig mamma.
Nej.
Så säger jag bara Karin Andersson. Och då är jag ju inkognito.
Mm.
Det är ju väldigt skönt. Det är väl, det, man vill, jag vill inte, jag har aldrig velat vara skrytsam. Jag vill inte liksom sätta mig på någon hög häst. Jag tycker det är en svår position att vara framgångsrik. Då förväntas man också försvara någonting. Och jag vill inte försvara någonting.
Okej. Men vad betyder det? Att du kan inte liksom, nu när du har ställt ut i Paris, då kan du inte ställa ut på Kulturhuset i Jo?
Nej, men så är det ju, absolut. Men jag tycker ju fortfarande att det är väldigt fint. Det var ju en man som ringde för ett tag sedan. Jag tror att han ringde från Kalmar. De hade någon konstförening och frågade om jag skulle kunna göra en utställning där. Och jag tyckte det var... Jag blev väldigt glad att han gjorde det. Även om jag måste säga nej, så är det ändå fint att folk frågar. Och jag tycker inte alltid att det är viktigt att ta det mest prestigefulla. Att göra det valet.
Okay. Mm.
Ibland kan det vara väl så bra att ta någonting som är underground eller liksom kommer från ett helt annat håll.
Men du tycker inte det, men de här tre galleristerna?
Ja, nej, men de skulle ju löpa amok om jag började tacka ja till en massa konstiga saker.
Okay.
Alltså det skulle inte gå.
För det är en uppåtgående spiral så liksom, och
ja, alltså det har väl varit på ungefär samma nivå rätt länge. Jag tycker nog att Parisutställningen kickade upp mig några pinnhål utan att jag hade liksom det som ambition, men det fick ett väldigt gensvar.
Mm. Men alltså, ja, soloutställning i Louisiana är ju ganska fett.
Det är
också
fett, ja. Mm. Jo. Mm. Och nej, men nu har det blivit andra museer som är intresserade, så det är ju jättekul. Det är ju jätteroligt. Alltså det är ju världens möjlighet. Men det ställer ju också krav på en, såklart.
Men är du rik?
Ja, det får man nog lov att säga som konstnär, absolut.
Ja. Du behöver liksom inte tänka på pengar på det sättet?
Nej.
Har det varit okomplicerat?
Nej, men jag tror att när jag bestämde mig för att bli konstnär så tänkte jag att det är villkoret att man får leva väldigt enkelt. Och det, så var det ju. Mina och Jockums första 20 år var ju verkligen ur hand i mun. Vi bodde liksom i förort och ja, man handlade på second hand och man åt billig mat och sådär. Men vi hade ju ändå ett väldigt bra liv. Otroligt liksom rikt socialt, och fick någon av oss ett stipendium så köpte vi ofta en resa till Grekland eller någonstans sådär. Vi har ju unnat oss när vi har kunnat. Men det är klart den där att man går och har en oro över ekonomin som man ibland hade då. Det har jag inte känt på många år. Och det är väldigt skönt att slippa. Mm. Men jag menar, mycket pengar kan ju ge en andra problem.
Så som?
Nej, men att man blir... Ja, men jag har ju mina bästa vänner har ju inga pengar alls. Så det kan ju bli så här ojämnt. Mm. Jag kan tycka det känns lite jobbigt. Så, men jag är ju väldigt generös och jag vill gärna... Jag bjuder ju alltid och jag säger alltid att det är inga problem, jag tar det här. Tacka och ta emot. Känn inte att det är något sorts överläge, det är inte det handlar om. Men det känns ändå ibland som att jag orkar inte försvara det och jag orkar inte heller låtsas som inte, att det inte finns heller. För det finns ju där, det är ju där.
Mm.
Men jag kommer ju från en väldigt enkel bakgrund. Alltså när jag växte upp. Och det är klart, det finns ju, det sitter ju kvar igen.
Mm.
Min identifikation är ju inte som att vara en människa som har gott om pengar.
Så du har liksom inte köpt en ny, du har inte köpt en sportbil nu när du har skilt dig? Så?
Nej, det skulle jag nog inte göra. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Och jag går inte heller och köper en handväska för 40 000.
Okay.
Det är liksom, det intresserar mig inte.
Men
jag unnar mig det jag behöver. Liksom. Det har ju tagit väldigt lång tid att komma till det stadiet. Att ja, men det är helt okej. Det här kan jag ju köpa. Eller.
Mm.
Det här kan jag göra.
Lägger du pengar på konst själv?
Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Jag köper en del på auktioner. Och så här på, inte ofta, men ibland. Om jag hittar någonting jag verkligen tycker är fint. Och så, då brukar jag vara med och bjuda. Då har jag alltid en annan som bjuder åt mig.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och,
varför det? För att det är genant att det...
Nej, därför att om folk ser att jag bjuder på det så börjar andra bjuda på det.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Men sen köper jag ju också konst från gallerier och så här. Mm. Om jag tycker att något är bra.
Mm.
Gärna yngre. Så.
Mm. Har du några Dick Bengtsson?
Nej, det har jag inte. Han hade en enormt liten produktion. Och de är alla verkar... har sina platser.
Mm.
Det är väldigt sällan något kommer ut.
Okay.
Och sen tror jag inte heller att jag skulle köpa vad som helst bara för att det är en Dick Bengtsson. Nej. Alltså det jag köper vill jag gilla. Jag vill tycka om det.
Mm.
Jag köper inte för att investera eller så.
Nej, men det är väl så man ska, som jag har förstått det, om man inte är en sån som köper liksom en Matisse som aldrig lämnar det där stället i Schweiz så att säga. Så är det väl, man ska väl köpa med hjärtat, tänker jag.
Mm. Nej, men jag har ju inga liksom, jag har ju inga såna verk hemma. Jag har ju mest svenska.
Mm.
Jag har ett litet grafiskt blad av Paul Gauguin. Det är det liksom internationellt dyraste verket jag har.
Mm. Har du någon deadline nu?
Ja, fast den är så pass långt fram. Jag ska göra en stor utställning i Den Haag i Holland. Men det är inte förrän 25.
Okay.
Mm. Tack och lov.
Mm. Så får du lite ledigt nu då snart?
Ja, det är några så här mellangrejer att jag ska göra till. Nu närmast till Los Angeles ska jag göra en målning.
Okej, okay. En?
En, ja. Mm. Mm, till en grupputställning.
Mm.
Mm.
Vet du vad det blir?
Nej. Jag vet inte riktigt. Jag har hållit på med en jättestor målning i flera år som bara failar och failar. Den blir liksom aldrig bra. Men nu har jag gett mig lite fan på att jag ska försöka ändå få ihop den.
Okay.
Vi får se. Så om den blir klar så får den ju rullas ihop och skickas, för den är jättestor.
Mm-hmm.
För att plocka ner den från ramen.
Det låter farligt.
Ja, nej, men det är inte så farligt.
Okej, okay. Det håller den för.
Det är så man måste göra ibland med stort mål, stora som dukar.
Mm.
Men jag tror inte att jag får ihop den. Men kanske.
Mm. Men är det roligare att göra stort?
Ja, det är väldigt roligt att jobba stort. Mm. Och det har tagit mig väldigt lång tid. För att det krävs en viss typ av mod att göra stora målningar. För att alltså, man måste ju aktivera ytorna. Även de här stora planen, som blir bara, de kan ju bara bli tomma och döda om man inte aktiverar dem på rätt sätt.
Mm.
Men det är någon sorts utmaning där som jag tycker är jättehärlig. Men jag kan tycka det är kul att jobba med små grejer också. Det är egentligen helt olika saker.
Mm. Mm. Har du mycket att se fram emot, känner du?
Ja, det har jag väl kanske. Arbetsmässigt, ja. Oh, arbetsmässigt har jag det. Det tycker jag.
Mm.
Så tänker jag väl vara ute och resa i februari. Jag tänker åka med min yngsta son. Vi funderar på att åka kanske till Mexiko först. Och sen till Los Angeles.
Ja, oh, wow.
Mm.
Är det Mr. Top Hat?
Eller är det är Mr. Top Hat, ja. Rudolf. Ja, han målar ju också numera.
Ja, vad roligt.
Mm. Mm. Jo. Ja, men jag har en nära relation med båda sönerna faktiskt.
Mm. Vad härligt.
Mm. Mm, verkligen.
Du, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Det var jättespännande att få träffa dig.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Yes, Karin mamma Andersson är otrolig, och det är även hennes son som nämndes, Rudolf Mr. Top Hat Nordström, som även han målar. Sök och du ska finna. Värvet görs av Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för visat intresse. Adios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.